Det står så här i Matteus 22, den 34 versen. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Och så lägger vi till en vers ifrån Saltaren 119 och 160. Och då står det så här: Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Kan man lita på Bibeln? Det är den något provocerande frågeställningen som vi har satt ikväll. De här verserna som vi har läst, de handlar ju om just detta. För det första, hur vår relation till Gud ska se ut. Att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och också av hela vårt förstånd. För att det ska kunna vara möjligt så måste det i budskapet finnas något som appellerar både till människans hjärta, till hennes själ och till hennes förstånd. Och jag menar att alla de tre områdena av människan som tillsammans utgör helheten av människan kan mycket, mycket väl och tillfredsställande tillgodoses i det kristna budskapet. Där finns det som behövs för hjärtats längtan efter Gud. Där finns det som behövs för att människan i sin själ ska fatta ett beslut att följa Jesus. Men där finns också det som behövs för att kunna med sitt intellekt också inse att evangeliet har någonting som gäller mitt liv. Att det är sanning det som står där. Den här tredje delen har vi i frikyrkorna inte alltid varit speciellt duktiga på att lyfta upp. Du som har internet hemma, du borde gå till en hemsida som heter www.exkristen.se. exkristen.se. Det är en samlingsplats för människor som har varit kristna och som har lämnat den kristna tron. Där finns det en flik som heter vittnesbörd. Och när jag läser de där namnen, det är ett tiotal än så länge och jag är rädd att det kommer att bli fler. Då är det som det skär knivar. Därför att gång på gång kommer man tillbaka till detta. Att man inte kunde tro. Och man fick inte de svaren som man behövde när man frågade. Där finns vikten av att också ta de här frågorna i våra församlingar. Många, många av de som har skrivit på den hemsidan, vill jag påstå, hade fortfarande varit troende idag. Om de här frågorna hade varit bättre behandlade i våra församlingar. Därför är det så oerhört viktigt att vi vågar ta i dem. Och att vi vågar göra det med öppna ögon. Inte någon liten frikyrklig mesvariant där vi bara lyssnar på de argument och de sidorna som talar för tro. Utan faktiskt våga bryta åsikter mot varandra för att se, är det här sant? Håller det? Är det här någonting som jag kan bygga mitt liv på? Och det vi har talat om tidigare, det är dels, det går alldeles utmärkt att svara, bara du talar tyst. Det är ingen fara. Det vi talat om tidigare, det är dels att det i Nya Testamentet och naturligtvis också i Gamla finns en grund för att möta människan också på det intellektuella planet. Den första kristna församlingen gjorde det, Paulus gjorde det. Och genom kyrkohistorien ända fram till 1700-talet så har också den kristna församlingen gjort det. Sen talade vi om ateismen, konsekvensen av ateismen. Det är omöjliga att leva konsekvent som ateist. Ateismen ger ingen grund för att tala om människovärde. Ingen grund för att tala om objektiv moral. Ingen grund för att tala om att människan har en fri vilja. Ingen grund för att tala om ett hopp eller en mening med livet. Förra veckan talade vi om teismen, tron på Gud. Och visade då att om den kristna teismen är sann, då finns det grund för att tala om människovärde. Då finns det en grund för att tala om objektivt rätt och fel. I det att vår moral har sitt utflöde ifrån Guds eget väsen. Då finns det grund för att tala om människans fria vilja. Och då finns det sannerligen grund för att tala om ett hopp som sträcker sig längre än bara det liv som vi kan se här och nu. Människor, och inte bara vi kristna, utan alla människor vill jag påstå, lever sina liv som om det var sant. Som om det verkligen fanns hopp, fri vilja, människovärde och rätt och fel. Och sen tittade vi också då på på de själarna som finns för att faktiskt tro på Gud. Och jag menar att det finns en väldigt god grund för att tro att det finns en Gud. Samtidigt, fram till nu, så har vi ju talat om Gud i ganska diffusa ordalag. De argument som vi lyfte fram förra veckan, de ger ju skäl för att tro på Gud. Men inte specifikt den kristna guden. Inte specifikt evangeliet så som vi känner det. Och det vi ska göra nu de kvällarna som är kvar ikväll och ytterligare 2 veckor, det är att nu ska vi börja att smalna in mot den kristna tron. Och det gör vi dels genom att titta på Bibeln ikväll. Den bok som vi bygger hela vår tro på. Eller rättare sagt, den bok vars undervisning vi bygger hela vår tro på. Och sedan nästa vecka så ska vi tala om Jesus. Kan vi lita på honom? Kan det vara sant att han var Guds son? Och sista gången då ska vi ställa frågan, uppstod Jesus verkligen från de döda? Kan man vara förnuftigt tänkande människa år 2007 och tro att människor uppstår från de döda? Och när vi har kommit så långt, då har vi gjort resan ifrån den mer allmänna argumentationen för att det finns en Gud till det specifika, den kristna tron och den kristna trons gudsbild. Och den resan är, tycker jag, väldigt spännande att göra. När vi talar om Bibelns tillförlitlighet så kan man ibland få invändningen, ska vi verkligen hålla på med bokstäver på det sättet? Varför är det viktigt att Bibeln är tillförlitlig? Riktigt så tillspetsat kanske man inte säger det, men någonstans kan det ändå finnas. Och jag menar att det är oerhört viktigt att Bibeln är tillförlitlig. Bibeln innehåller ju dels andliga sanningar om att Gud är evig, att Gud är allsmäktig, att Gud inte är beroende av det skapade, utan att Gud är alltings ursprung. Men den innehåller ju också en stor mängd med historiska uppgifter. Och det som är så intressant är att de historiska uppgifterna, de går ju att kontrollera. Vi kan aldrig rent empiriskt kontrollera om Gud är allsmäktig. Det är en uppenbarelse som Bibeln ger och som vi antingen måste tro på eller förkasta. Ingen människa kan i ett vetenskapligt experiment säga att nu har jag sett att Gud är allsmäktig. Men däremot, de historiska uppgifterna i Bibeln, de kan man pröva. De kan man granska. Och där kan man se, stämmer det här? Och det som gör att detta är så viktigt är ju att om Bibeln har rätt när den talar om sådant som vi kan kontrollera, då är det också rimligt att lita på Bibeln när den talar om sådant som vi inte kan kontrollera. Men omvänt, om det skulle vara så att Bibeln har fel på de områdena som vi kan kontrollera, vem vågar då bygga sitt liv på det Bibeln talar om som vi inte kan kontrollera? Ta parallellen till bilmekanikern till exempel. Jag kan inte mycket om bilar, tyvärr. Men därför är jag väldigt beroende av bilverkstaden så fort det är någonting, nästan. Det är lite pinsamt, men så är det. Om jag skulle komma till bilverkstaden och mekanikern som tar emot min bil för service säger att på den här Ford-modellen så ska du hälla i spolarvätskan där det står bensin, då skulle jag bli väldigt, väldigt tveksam. Därför att jag vet att där ska man inte ha spolarvätska, så mycket kan till och med jag. Men om den mekanikern som ska göra servicen och som ska ta hand om sånt som jag inte kan, byta kamrem och oljefilter och allt han ska göra, inte ens vet var jag ska ha spolarvätskan, då skulle jag aldrig någonsin lämna min bil på den verkstaden. Och på samma sätt är det med Bibeln. Om Bibeln har fel på de områdena som vi kan kontrollera, då vågar åtminstone inte jag bygga mitt liv på den undervisningen som Bibeln ger och som inte går att kontrollera. Därför är det så viktigt att få se, stämmer det som gamla och nya testamentet talar. Och när man då tittar på gamla testamentet och nya testamentet, så blir det lite olika sätt att argumentera. Därför att det skiljer så mycket när det gäller avstånd i tid. Gamla testamentet ligger betydligt längre bort. Och det skiljer också när det gäller tillgång till andra källor. Vi har mera material omkring nya testamentet, vilket är fullt naturligt eftersom nya testamentet är skrivet ganska mycket senare. Men när vi tittar på frågan om Bibeln, så måste man ta sin utgångspunkt någonstans och fråga sig, hur bedömer man då trovärdigheten i Bibeln? Hur ska man läsa Bibeln och avgöra om det här är sant, om det här är trovärdigt? Fram till upplysningen i början på 1700-talet så läste man Bibeln rakt av och menade att det här är en auktoritet. Det var på något sätt ett axiom, den ifrågasattes inte, utan man hade det som grundpunkt att Bibelns ord är sant. Sen hade man väldigt olika uppfattningar om vad Bibeln egentligen sa. Men man argumenterade utifrån uppfattningen att Bibelns ord är Guds ord. I samband med upplysningen så började man ifrågasätta det. Och man började också lansera olika metoder för hur man skulle läsa Bibeln, hur man skulle granska Bibelns budskap. Och den metoden som fick störst gensvar och som är totalt dominerande på universitet och högskolor runt om i världen idag, det är den så kallade historisk-kritiska metoden. Och det finns anledning att granska den något. Den bygger på tre principer som en tysk teolog som heter Ernest Tröltz formulerade i början på 1900-talet. Och med några små variationer så är det fortfarande det som är giltigt på de teologiska fakulteterna och överallt där man studerar Bibeln inom citationstecken vetenskapligt. Och den här metoden, historisk-kritiska metoden, den bygger på tre principer. Det första, säger man, det är kritikens princip. Att ingenting får undslippa kritik. Även religiösa skrifter, även heliga skrifter måste kunna prövas. Det finns ingen skrift som är upphöjd över kritiken. Och det har jag inga problem att köpa. Det kan vi som kristna acceptera fullt ut. Om Bibeln är sann, då tål den att prövas. Sanningen tål alltid att prövas. Den andra principen, det var vad Tröltz kallade för analogins princip. Och med det menar man att om man läser om en händelse som skildras bakåt i tiden, så måste man kunna hitta en analogi, alltså en liknande händelse, också i vår tid, för att kunna tro på det. Det vill säga, om man läser om någonting som påstås ha hänt för länge sedan och inte ser motsvarande händelser i vår tid, då finns det goda grunder att tro, ursäkta mig, jag har varit förkyld där, att det som beskrivs i den här boken inte är sanningsenligt. Och här får vi ju då problem om man tittar på en bok som Bibeln. Därför att där skildras ju inte bara vardagliga händelser som följer naturlagarna, utan också hur Gud aktivt griper in i historien. Och det är naturligtvis så att i vår tid är det inte speciellt vanligt att döda människor uppstår. Om man skulle följa analogins princip och säga att bara för att döda människor inte uppstår idag, så kan de heller inte ha uppstått på Bibelns tid. Då hamnar man väldigt, väldigt fel. Och jag menar att det finns inget vetenskapligt i att säga att om vi ska kunna acceptera att någonting har hänt i historien, så måste man kunna se att det händer också i vår tid. Ska man vara strikt, så kan man säga att med det resonemanget så kan ingenting hända för första gången. Därför att första gången någonting händer, så finns det ju ingen erfarenhetsmässig motsvarighet. Och därmed så måste man underkänna allt som händer i historien, om vi ska vara lite hårfina. Men den här principen, menar jag, den bygger på ett inomvärldsligt perspektiv. Där man från början säger att allt som är värt att tro på, det är det som kan förklaras inomvärldsliga faktorer. Och den tredje principen, som också bygger på samma tanke, det är vad man kallar det korrelationens princip. Nu är det många vackra ord här. Som säger att allt som sker hänger samman i en obruten kedja av orsak och verkan. Det vill säga att det som sker i historien, det är det som man kan iaktta här och nu och som man kan förklara med bakomliggande orsaker. Även här blir det ju problem. Därför att evangeliet visar hur Gud griper in i historien. Hur Gud är orsaken till att Jesus föds. Hur Gud är orsaken till att Jesus uppstår från de döda. Men om man från början utgår ifrån att bara det som kan förklaras med inomvärldsliga orsaker är värt att tro på, då menar jag att man redan från början har diskvalificerat möjligheterna för att tro på Bibelns undervisning. Och detta är viktigt, därför att ofta när man talar om den historiskt kritiska metoden, så säger man att det är en vetenskaplig metod. Man lägger bort alla trosuppfattningar, varken positiva eller både positiva och negativa, och så läser man Bibeln vetenskapligt. Men jag menar att metoden i sig är inte grundad enbart på vetenskap. Utan bakom denna metod så finns den, ska vi säga, utgångspunkten att allt som sker ska kunna förklaras med inomvärldsliga faktorer. Det vill säga, man har redan i förväg definierat spelreglerna på ett sådant sätt att man utesluter Gud. Läser Bibeln på det sättet, då blir det omöjligt att tro på det som står där. Därför att vi ser inte människor som går på vattnet idag. Och vi kan inte vetenskapligt förklara att en människa som är död plötsligt får liv igen. All människans erfarenhet pekar i annan riktning. Och därför, om man i förväg när man börjar läsa Bibeln har bestämt sig för att bara det som kan förklaras inomvärldsligt är värt att tro på, då hamnar man i en situation där det är omöjligt att tro på det Bibeln talar om. Men det är viktigt att komma ihåg, det finns inget vetenskapligt belägg för att ta den utgångspunkten. Det är inte mer vetenskapligt korrekt att säga att det finns ingenting utanför det som kan förklaras med våra fem sinnen. Det är inte mer vetenskapligt än att säga att det finns något mer än det vi människor kan förklara med våra naturliga sinnen. Så att vetenskap, när man talar om det på det sättet, är lite av en ulv i fårakläder. Det låter vackert, och visst är det bra, rätt att vi ska pröva texterna. Men allt för ofta när man talar om detta så gör man det med en utgångspunkt som inte är vetenskaplig. Och varför är då det här viktigt? Jo, därför att det här går igen också i vår tids vardagliga resonemang. När vi läser ett bibelord för en människa år 2007, när vi läser om att Jesus gick på vatten, att Jesus helade människor, att Jesus drev ut demoner, att Jesus föddes genom jungfrufödsel, att Jesus uppstod ifrån de döda, då hamnar vi i en rejäl kulturkrock. Därför att människan i Sverige år 2007 är van att ta sin utgångspunkt i att det som är värt att tro på, det är det som kan förklaras utifrån inomvärldsliga principer. Och redan där märker man att den kristne och den icke-kristne talar helt olika språk. Det som för oss är självklart lätt att förstå, det blir för den icke-troende en omöjlig, absurd undervisning. Därför att han eller hon utgår ifrån att det som är övernaturligt inom citationstecken, det kan inte vara verkligt. Och det är också därför som det har varit viktigt att ha de tre studierna som vi haft bakom oss. Där vi har tittat på ateismen och också jämfört det med teismen för att se, finns det ändå inte skäl att vara öppen för tanken att det finns en gud? Därför att om det finns logiska, förnuftiga argument för att möjligheten att Gud faktiskt finns är sann, då finns det heller absolut ingen anledning att läsa Bibeln utifrån principen att det inte finns någon Gud. Utan om det är så att det finns bra skäl till att tro att det faktiskt finns en Gud, då finns det också bra skäl att läsa Bibeln med mera öppna ögon. Att läsa Bibeln inte med den förutfattade meningen att det som är övernaturligt inte kan ske, utan läsa Bibeln med perspektivet om Gud finns, då är detta inte omöjligt. Om det inte finns någon Gud, då kunde inte Jesus gå på vatten. Då måste vi hitta en annan förklaring till varför det står så. Om det inte finns någon Gud, då kunde inte Lazarus uppväckas från de döda. Men om det finns en Gud som har skapat naturlagarna, som uppehåller allt, då är det inte på något sätt logiskt märkligt att tro att denne Gud för ett ögonblick kan sätta naturlagarna ur spel när Jesus går på vatten. Om det finns en Gud som råder över död och liv, då är det inte det minsta logiskt svårt att tro att denne Gud kan låta en död människa uppstå. Men allt är beroende på vilken utgångspunkt man har. Och här menar jag säger igen, att vi när vi talar med människor utanför våra församlingar ofta upptäcker att vi har helt olika utgångspunkter. Vi möter människor som kommer in i samtalet med den förutfattade uppfattningen att det som är övernaturligt, det som hör till det gudomliga, det kan inte vara verkligt. Därför tror jag att vi ibland behöver backa bandet och börja med att ta samtalet om varför utgår vi ifrån att det inte finns någon Gud? Varför utgår vi från en början till att börja med ifrån att det övernaturliga inte kan ske? Ofta hjälper det att låta den man talar med själv få fundera över det. Ofta kommer han eller hon fram till att egentligen finns det ingen grund för att börja resonemanget på det sättet. Och sedan kan man tala om bibelordet. För har du tänkt på det? Bibeln förutsätter att människan tror att Gud finns. Det finns inga argument i Bibeln för att det finns en Gud. Utan den är skriven utifrån utgångspunkten att Gud finns. Och sedan beskriver den hur den Gud är och vad Gud gör i historien. Därför tror jag det är viktigt att man börjar ytterligare ett steg bakåt, som sagt, och hjälper människor att se att det faktiskt kan finnas skäl att vara öppen för möjligheten att det finns en Gud. Och när man har kommit dithän, då kan man börja läsa om att Jesus gick, om att han uppväckte döda, att han drev ut demoner och att han själv uppstod från de döda. Jag menar att den historisk-kritiska metoden har väldigt väldiga begränsningar. Och metodiken må vara vetenskaplig, men utgångspunkten som man har formulerat den ifrån, den är inte mer vetenskaplig än något annat. Tvärtom, den utgår från naturalistisk filosofi och livsåskådning, som inte alls har bättre stöd än tanken på att det faktiskt skulle kunna finnas en gud. Det andra, när vi talar om utgångspunkter i frågeställningen, det är att när man läser Bibelns uppgifter så har man en tendens att döma ut dem som falska, bara för att det inte finns andra texter som bekräftar det Bibeln säger. Allt för ofta får man höra detta, att Bibeln talar om Abraham som en viktig person. Abraham finns inte omnämnt någon annanstans i historien. Och många drar då slutsatsen att eftersom inga andra skrifter har nämnt Abraham, så är det inte rimligt att tro att Abraham har funnits. Och jag menar att den utgångspunkten, den är felaktig. Därför att det har skett oerhört mycket i historien som inte finns dokumenterat överhuvudtaget. Om 1000 år kommer det inte stå ett ord om att jag har bott på Hönö. Troligen, så vill jag inte göra bort med något alldeles oerhört, men det ska vi hoppas att vi undviker. Och så är det ju. Abraham var en central figur för Guds folk, för den judiska nationen. Men sett i världshistorien var han tämligen obetydlig. Därför finns det inget skäl att säga att om vi ska tro på det Bibeln skriver, så måste vi ha ytterligare minst ett vittnesbörd som talar om samma sak. Och man kan också säga att om det skulle vara kriteriet för att någonting är historiskt riktigt, då skulle vi få revidera väldigt mycket av vår historia. För att oerhört mycket av det vi vet från tiden kring Jesu födelse och bakåt i tiden, det är sådant som vi baserar på en enda källa. Och varför ska man ha hårdare krav när det gäller Bibelns undervisning än övriga historiska dokument? Och det tredje är, eller jag ska säga det också, att det finns en grundtes inom arkeologin som säger att absence of evidence is not evidence of absence. Översatt till svenska, frånvaron av bevis är inte bevis för att någonting inte finns där. Det vill säga, bara för att det inte uttryckligen i andra böcker står att en man som hette Abraham levde då, så är det inget bevis för att det skulle vara falskt. Är ni med på den principen? Den gäller i all arkeologisk forskning. Och den måste också få gälla när vi talar om Bibeln och Bibelns historiebeskrivning. Och det tredje och sista på den punkten, det är att det finns en tendens att utgå ifrån att Bibeln har fel när det föreligger två olika uppgifter. Jag vet inte hur många gånger jag har läst de här artiklarna i Science eller Illustrerad vetenskap eller i, för den delen, Aftonbladet eller Expressen, det är bara att välja. Där det står att nu har vi fått veta att Bibeln hade fel. Därför att man har hittat något annat dokument eller någon annan tavla eller något annat historiskt källa som har en annorlunda uppgift än det som Bibeln beskriver. Och jag upphör aldrig att fascineras över detta. När journalister har Bibeln å ena sidan och en annan tavla, helt okänd i övrigt å andra sidan, så tenderar man alltid att utgå ifrån att det är Bibeln som har fel. Vad är grunden för att göra det? Det är tvärtom så, menar jag, att om Bibeln har visat sig pålitlig på många andra punkter, då finns det desto större skäl att säga att om Bibeln har en uppfattning och det här nya dokumentet har en annan, då är det rimligt att åtminstone vara öppen för att det kan vara Bibeln som har rätt. Det behöver inte vara så att Bibeln har fel bara för att ett enda dokument talar om något annat. Det här är, menar jag, tre grundförutsättningar när vi talar om Bibelns trovärdighet. Om man verkligen kan lita på Bibeln. Och nu ska ni få stå någon liten sekund. Varsågod. Jag höll på att säga, när detta är sagt, då kan vi börja. Bara så ni vet var vi kommer landa ikväll. Gamla testamentet. Om vi börjar där. Hur vet vi att vi kan lita på Gamla testamentet? Rätt mycket fantastiska saker där. Hur kan man veta att det faktiskt är sant? Att det judiska folket utvandrade från Egypten. Att Abraham utvandrade från staden Ur och så vidare. Jag menar att i minsta lilla detalj kommer vi aldrig att kunna få det bekräftat på annat sätt än genom Bibelns ord. Men det som styrker trovärdigheten i Bibelns skildringar, det är de gångerna när arkeologin hittar andra källor som ger stöd åt Bibelns vittnesbörd. För varenda gång det sker så ökar ju trovärdigheten i Bibelns övriga vittnesbörd. Så fungerar det ju även i en domstol. Om man har ett vittne som berättar om vad som har hänt, så är det ju så att domstolen tenderar ju att lita på vittnet om man vet att det finns andra faktorer som stödjer det här vittnets berättelser. Och då är det ju så att om man kan få andra källor att stödja hälften av vittnets redogörelse, då tenderar man oftare att lita också på den delen som man inte kan få verifierad. Men om det skulle vara så att det dyker upp andra vittnen som säger emot det här första vittnet på väsentliga punkter, då skakar ju också trovärdigheten i de uppgifterna som vittnet lämnar som man inte kan kontrollera. Och när man läser Gamla testamentet då, eller när man har forskat runt Gamla testamentet, då är det väldigt intressant att se att under de senaste 100 åren så har det hänt oerhört mycket när det gäller att bekräfta de skildringarna som Gamla testamentet ger. Under 1700- och 1800-talet så var det nästan en kapplöpning om att överträffa varandra i att mer eller mindre idiotförklara Gamla testamentet. Och forskare efter forskare radade upp långa, långa listor på det i Gamla testamentet som var orimligt. Sådan som var fel, sådan som motsades av andra uppgifter. Sen hände någonting runt 1900-talet och i den arkeologiska forskningen som har varit därefter. Och man upptäckte att på punkt efter punkt efter punkt visade sig att Bibeln faktiskt hade rätt. Och jag ska ge några exempel och sen också ge ett par litteraturhänvisningar om du skulle vilja läsa ytterligare. Ett av de mest intressanta exemplen, det är kung Belsassar. Han beskrivs i Daniels bok. Problemet var bara att från Babylonien har vi ganska mycket, eller relativt mycket, övrig information. Och all övrig information fram till mitten på 1900-talet ungefär visade att en kung som hette Nabonidus var den sista kungen. Han beskrivs uttryckligen i flera dokument som den sista kungen. Och då är problemet att Gamla testamentet säger att Belsassar var kung efter Nabonidus. Och att Belsassar var den sista kungen. Och då menade man länge att det här visar ju att Gamla testamentet har fel. Och så menade man att Daniels boken var skriven flera hundra år efter att det här inträffade. Det säger man för att kunna komma ifrån det faktum att Daniels boken innehåller så träffsäkra profetier. Och eftersom den skrevs så länge, långt efter, så skulle det då förklara att man tar fel på vad kungen hette. Så såg det ut ganska länge. Tills man då gjorde nya fynd. Som visade att kung Nabonidus och Belsassar faktiskt samregerade. Att Nabonidus hade en son som hette Belsassar. Att Nabonidus av religiösa skäl inte ville vara kvar i huvudstaden. Utan flyttade till en stad som hette Tema. Och fortsatte att styra riket därifrån. Men för att kunna ha kontroll över huvudstaden och de regionerna, så satte han in sin son Belsassar att regera över huvudstaden. Och därmed hade man under Babyloniens sista år ett samregi. Där Nabonidus och Belsassar regerade samtidigt. Därför var det mycket riktigt inför Belsassar som Daniel och hans vänner trädde fram. Kung Nabonidus befann sig någon helt annanstans. Och då är det väldigt intressant när man läser i Danielboken 5 kapitel, den 7 versen. Du kanske har läst det många, många gånger och funderat. Jag hade inte gjort det förrän någon påpekade det. Jag tar och slår upp det faktiskt, för det här är väldigt spännande. När kungen har haft sina drömmar, då säger han så här i den 7 versen. Han ropade att man skulle hämta in besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna. Och kungen sa till de visa i Babylon, den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig ska kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje. Den tredje herren i riket, står det i gamla översättningen. Och då har man ibland funderat på varför den tredje. Det vanligaste var ju att säga att bli den andra mannen i riket. Det var ju det Josef blev hos farao till exempel. Den som stod näst efter kungen. Ja, det fantastiska det är ju att när arkeologin då lär oss att det fanns 2 regenter i Babylon, då blir det fullt förklarligt att Daniel kunde erbjudas att bli nummer 3. Nummer 1 var ju förstås Nabonidus. Nummer två var Belsassar. Och det var först tredje platsen som fanns tillgänglig. För mig är det här ganska fascinerande. För det visar att upptäckter gjorda på 60-talet bekräftar och förklarar en bibelvers som teologer inte har kunnat förstå tidigare. Varför erbjöds han bara bli nummer tre? Jo, därför att det fanns två kungar. Bibelns uppgifter var tillförlitliga, trots att man under ganska många årtionden hade menat att det var annorlunda. Ytterligare ett exempel är staden Ur, som beskrivs i första Mosebok 15, sjunde versen. Den stad som Abraham kallades utifrån. Där menade man länge utifrån den forskningen man hade gjort att staden Ur bara var en myt. Den förekom i en del mytologiska dokument, och därför menade man att Bibeln har hämtat sin information ifrån de här myterna. Staden Ur fanns inte. Sen på 70-talet gjorde man utgrävningar. Och då visade det sig att precis där Bibeln beskriver att staden låg, där hittar man också en stad. Och när man gör fynd av fornlämningar så kan man se att staden faktiskt till och med hette just Ur. Det här upptäckte man på mitten av 70-talet. Ytterligare ett exempel som är tämligen intressant, det är hur man byggde hus. Det finns en uppgift i andra Moseboks 50 kapitel, vers 6 och 7, som vi ofta läser utan att egentligen bry oss om. Det står så här: samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. Man blandade i halm i teglet. Och då har man menat länge, arkeologer, att den byggtekniken förekom inte på den här tiden. Utan den kom ytterligare ungefär 100 år senare. Och så menar man att man har skrivit på det här sättet. Det beror på att Moseböckerna är skrivna flera 100 år efter den tid som det påstås skildra. Och därför tillämpade man en anakronism helt enkelt. Alltså det som var giltigt när texterna skrevs, det skrev man in i själva texten. Trots att det inte var på det sättet. Sen återigen, i mitten på 1700-talet, gräver man ut en stad som kommer just ifrån den här tiden. Och man upptäcker när man tittar på teglet att jajamensan, där var halmen inblandad. Det vill säga, när man gjorde det här arkeologiska fyndet så tvingas man erkänna att Bibeln faktiskt gav en rätt beskrivning av hur man byggde hus på den här tiden. Det fjärde exemplet, Jerikos murar. Också en historia som har varit ifrågasatt, inte minst med tanke på hur murarna föll. Man menade att på det sättet så byggde man inte murar i den tiden som beskrevs. Och man ifrågasatte om Jeriko överhuvudtaget hade funnits. Sen hittade man staden. Det här var väl i slutet på 70-talet. Och det man upptäcker i den här staden, det är resterna av en mur som verkar ha rasat i sin helhet. Arkeologerna förklarade med att det måste ha varit en kraftig jordbävning som river en dåligt byggd mur. Bibeln beskriver att muren rasade som en följd av ett Guds ingripande. Återigen ett exempel där arkeologin i efterhand bekräftar Bibelns uppgifter. Och så här skulle vi kunna hålla på ganska länge. Det finns en bok, den är nog 40 år gammal nu tyvärr, 30 kanske, som heter But the Bible Was Right. Jag tror den finns på svenska, men Bibeln hade rätt. Och den är oerhört spännande just när det gäller Gamla testamentets skildringar. För det är en förteckning över de viktigaste arkeologiska fynderna under 1900-talet. Och visar på punkt efter punkt hur Gamla testamentets skildringar faktiskt stöds av de upptäckterna som man gör. Jag säger inte, det är viktigt att säga, att det inte finns oklarheter. Det finns väldigt mycket i Gamla testamentet som vi inte har något annat stöd för. Och det finns också sådant som till synes motsägs av andra källor, andra uppgifter. Men jag menar att för varje gång som man upptäcker att Bibeln faktiskt har rätt i fler och fler punkter, så ökar ju trovärdigheten, som vi sa tidigare, också på de punkterna som vi kontrollerar. Och det som har hänt under 1900-talet, det är att förhållandet mellan det som är oklart och omdiskuterat och det som är bevisat har förändrats dramatiskt till Gamla testamentets fördel. Den här boken, But the Bible Was Right, och ytterligare ett antal sådana böcker visar det väldigt tydligt. Jag tror att den finns på din bok. Ett väldigt bra boktips. Så när vi läser Gamla testamentet så visar det sig att på punkt efter punkt så styrks de uppgifterna som finns i Gamla testamentet. Oklarheter finns fortfarande, men varje gång som en ny punkt blir bestyrkt så ökar trovärdigheten också i de oklarheterna. Sen är det också så, ska säga det, att när det gäller Gamla testamentet så menar jag att det främsta beviset, det ligger inte i arkeologin, utan det ligger i personen Jesus Kristus. Därför att om Jesus var den påstår att han var, om han verkligen var Guds son, om det är sant, då är det naturligtvis så att hans uppfattning om Gamla testamentet är ju direkt avgörande för vad vi ska tro på. Och jag menar, och vi kommer tala om det om 2 veckor här, att Jesus var väldigt tydlig när han menar att Gamla testamentet till punkt och pricka, in i minsta lilla detalj, är trovärdigt. Nästa vecka ska vi ställa frågan, kan man lita på Jesus? Och jag menar att om svaret på den frågan är ja, då är svaret på, kan vi lita på Gamla testamentet, med automatik ett ja. Därför att Jesus, han litade på Gamla testamentet. Nya testamentet då? Lite lättare, för det ligger närmare i tiden. Men hur vet vi att vi kan lita på Nya testamentet? Där brukar man säga att det finns 4 faktorer som man prövar historiska dokument emot. När man ska se om de är tillförlitliga. Och det första, det är antalet kopior som finns av texten. Och också åldern på de här kopiorna. Hur nära i tiden kopiorna kommer själva originalet. För där är det ju så att fram till Gutenbergs bokpress så hade man en situation där man fick skriva av alla texterna för hand. Och när man skriver av långa texter, då blir det ofta fel. Alltid fel, kanske man kan säga. Och ju mer manuskript man har, desto lättare är det ju att hitta de här felen. Och på det sättet ta reda på hur den ursprungliga texten egentligen såg ut. Det andra kriteriet, det är tidsspannet mellan händelsernas inträffande och nedtecknandet. Ju längre tid det går däremellan, desto mindre trovärdig är texten. Och det är ganska lätt att förstå. Om jag skriver ner det som hände igår, idag, så är det mycket mer trovärdigt än om jag skulle skriva ner om 25 år. Därför att min minnesbild är naturligtvis mycket bättre. Och det tredje, det är textens utformning. Om den är skriven på ett sätt som ger sken av att vara historia. Eller om den är skriven med tydliga mytologiska inslag. Eller med tydliga syften att förhärliga vissa hjältar, huvudpersoner. Dölja deras svagheter och förhärliga dem på det sättet. Och det fjärde man talar om, det är hur samtida och efterföljande personer ser på texterna. Om det är så att människor i samma tid eller tiden direkt efter bejakar dokumenten, hänvisar till dem, åberopar dem som auktoriteter. Eller om man tvärtom helt enkelt argumenterar emot vad de texterna talar om. Det här är principer som man brukar använda för att pröva historiska texter. Och det är väldigt spännande att pröva de här principerna mot Nya testamentet. Och då i första hand evangelierna och apostlagärningarna. Det är ju de historiska böckerna. För då visar det sig nämligen att på punkt efter punkt så saknar Nya testamentets skrifter motsvarighet fullständigt i historien. När det gäller antalet manuskript, och det här skulle man kunna tala mycket om, får jag säga också att när du ändå åker in till din bok för att köpa men Bibeln hade rätt, då är det 2 böcker till du bör köpa. Om du läser engelska, då ska du köpa en bok av Gary Habermas som heter The New Testament Documents, Are They Reliable? Nya testamentets dokument, är de tillförlitliga? Och den andra, jag börjar bli gammal nu, men den är skriven av Gunnar Hillerdal och heter Om Nya testamentets tillkomst. Den är, för dig som inte gillar att läsa engelska, väldigt, väldigt bra. Handlar om just det som vi kommer att tala om nu. Men när man tittar på Nya testamentet, på antalet manuskript, alltså kopior av Nya testamentet i sin helhet eller enstaka delar, så upptäcker man att bara på grekiska, på originalspråket, så har vi ungefär 5000 kopior av hela eller delar av Nya testamentet. Om vi sedan räknar in andra språk, så är det ungefär 19 000 manuskript från de första 12-13 århundradena. Och de här siffrorna låter ju kanske mycket, men de säger inte mycket. Låt oss jämföra. Platons skrifter. Platon anses vara historiskt tillförlitliga skrifter. Av de skrifterna har vi kvar 7 manuskript. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Av Nya testamentet har vi kvar 5000. Bara på grundspråket. Och sen ytterligare ett ganska stort antal på andra språk. På samma sätt kan man jämföra Nya testamentet emot alla andra historiska dokument och upptäcka att det finns inte någonstans en motsvarighet till Bibeln när det gäller antalet manuskript. Och på det sättet, som jag sa tidigare, så kan man jämföra mellan manuskripterna och få fram en säker bild av vad som egentligen stod, vad som ursprungligen skrevs. Det här är egentligen ett ämne för ett eget bibelstudium. Jag är lite sugen på det, men ni kanske inte tycker det är riktigt lika spännande som jag. Men detta, hur har vi fått Bibeln? Från det att originalen skrevs fram till Bibel 2000. Den resan, den är fantastiskt spännande att gå igenom. Men det man kan säga, som sagt, det är att Nya testamentet saknar motsvarighet när det gäller antalet manuskript. Och det är också så att de äldsta kopiorna, de ligger mycket, mycket nära originalen i tid. Man menar att det så kallade Chester-Betjer-dokumentet kommer redan från år 150. Alltså ungefär 120 år efter händelsen, ungefär 100 år efter det att det nedtecknades. 100 år låter mycket för oss. Men då ska man komma ihåg att när det gäller exempelvis skildringarna av Alexander den store, som vi menar vara tillförlitligt, då är motsvarande spann 400 år. Så att även där är Nya testamentet fullständigt outstanding när det gäller tillförlitlighet på den punkten. Det andra är att evangelierna är skrivna historiskt sett en mycket kort tid efter de händelserna man skildrar. Här finns det väldigt många olika uppfattningar, men de allra flesta bibelforskare, kristna som icke-kristna, menar att evangelierna skrevs någon gång mellan år 60 och år 80 efter Kristus. Det vill säga 30 till 50 år efter de händelserna som skildras. Och jag menar att det finns goda skäl för en tidigare datering. Det här talade vi om när vi talade om, vad heter det? Har Jesus funnits? Då var vi inne på det här också. Så vi ska inte gå in på det djupt, men i evangelierna så nämns ingenting om Jerusalems förstörelse. Jerusalem förstördes i år 70. En viktig händelse som borde ha varit omnämnd om det hade skett innan evangelierna skrevs. I apostlagärningarna så nämns det naturligtvis inte heller. Och det intressanta är att apostlagärningarna nämner ingenting om Paulus avrättning. Han avrättades år 64. Och eftersom apostlagärningarna nämner de andra ledares avrättningar, så är det ju märkligt att man inte med ett ord nämner huvudpersonens avrättning. Den enda rimliga förklaringen, det är ju naturligtvis att apostlagärningarna skrevs innan Paulus avrättades. Och eftersom apostlagärningarna skrevs efter Lukas, som i sin tur skrevs efter Matteus, så betyder det att någonstans 55, 60, 62 bör evangelierna vara skrivna. Och det är historiskt sett väldigt, väldigt nära de här händelserna. Jag nämnde förut om dokumentet som heter Chester Betty. Det är arbetsnamnet på en kopia som man har hittat av evangelierna i Egypten. Och det kommer från år 150, vilket betyder att år 150 så var evangelierna spridna ända till Egypten. Och det visar också att det måste vara skrivet tidigare. Evangelierna börjar att citeras redan år 125 efter Kristus. Och då citeras det som en auktoritet. Det citeras på ett sådant sätt som att författaren utgår ifrån att de han skriver till vet vad det är för texter han citerar. Vilket betyder att då måste evangelierna ha varit i omlopp under en ganska lång tid. Allt det här talar för att evangelierna är skrivna tidigt. Men låt oss säga det, att oavsett om evangelierna dateras, den mest extrema uppfattningen, på 40-talet, eller om det dateras på 80-talet, så spelar det absolut ingen roll. Därför att även om de skrevs på 80-talet, 50 år senare, så fanns det ju fortfarande ögonvittnen i livet. Människor som hade varit med, som hade kunnat antingen bekräfta eller vederlägga de här uppfattningarna som evangelierna beskriver. Kunna säga att jag var där, det här är inte sant, så gick det inte till. Men vi har inga sådana spår ifrån den tiden. Dessutom, och det är viktigt att komma ihåg, man talar om legender, att legender ska formas. Så menar de som forskade det att det tar åtminstone två generationer att forma en legend. Det måste gå den tiden för att en legend ska kunna slå rot och betraktas som en sanning. 40 år är alldeles för kort tid för att en legend ska kunna formas, ska kunna bildas. Återigen, Alexander den stores erövringar, som man menar är historiskt tillförlitliga, skrevs ungefär 300 år efter händelserna. När vi talar om evangelierna så talar vi om 30 till 50 år efter händelserna. Det vill säga, om man litar på skildringarna om Alexander den store, skrivna 300 år efter att det hände, på vilken grund ifrågasätter man då Nya testamentet, skrivet 30 år efter händelserna? Någon menar då att även 30 år är en lång tid. Och så går man till sitt eget minne och säger att om jag skulle beskriva vad som hände för 30 år sedan, då skulle det bli väldigt mycket fel. Och om du ursäktar, med all respekt för ditt minne, och det gäller tyvärr mitt också, men jag är inte så gammal ännu, så att jag kan inte riktigt tala om 30 år tillbaka och förväntas komma ihåg det. Jag var bara 2 då. Men med all respekt för vår minnesförmåga, så menar jag att den är mycket, mycket sämre än den var på den tiden. Den är oändligt mycket sämre än den är också i vår tid, i det här området. Det är oerhört fascinerande att se en 13-årig kille recitera hela Mosebokböckerna, när han genomgår motsvarande konfirmationsriten i den judiska tron. Man jobbar med minnet, man jobbar med minnestekniker på ett helt annat sätt än vi gör. För vi är vana att göra anteckningar, skriva upp i almanackan och på det sättet hjälpa minnet. I länder där man inte har haft de möjligheterna, så har man varit utelämnad till minnesförmågan. Och då har man också jobbat på det sättet att man har byggt upp en fantastisk förmåga att minnas detaljer. Man har reciterat dem för varandra. Man har byggt undervisningen på versmått för att på det sättet komma ihåg dem. Och därigenom kunnat bevara det som man har fått höra. Därför, historiskt sett i det här området, så är 30 år en extremt kort tidsperiod. Det finns ingen grund för att ifrågasätta att det man skrev också var det som verkligen hade hänt. 30 år är för kort tid för att i de sammanhangen tappa bort den här undervisningen. När det sedan gäller evangeliernas utformning, så är det väldigt spännande att se att de skiljer sig oerhört ifrån den tidens myter och legender. För det första innehåller de mängder med kontrollerbara uppgifter. Uppgifter om personer, Pilatus, Augustus, övriga ståthållare, judiska ledare, hur mycket du vill. Där finns geografiska uppgifter om hur långt det var mellan en plats och en annan. Hur terrängen såg ut. Hur förhållandena var i övrigt. Där finns sociala förhållanden. Rangordningarna i den romerska armén. Sättet att organisera det judiska styreskicket. Historiska uppgifter alltsammans. Uppgifter om hur templet var byggt. Hur templet fungerade. Allt sådant som kan kontrolleras. Allt sånt som ger sken av att man verkligen skildrar det som hände i historien. Sådant saknas i mytbildningar och i legender. Dessutom är det så att ju mer arkeologin upptäcker och ju mer historieforskningen kommer fram till om den här tiden, desto mer kan man bekräfta också när det gäller evangeliernas skildringar. Sen är det också så att i klassiska mytberättelser så har man alltid på den tiden en tendens att förhärliga huvudpersonerna. Man gör dem nästan till gudar. Man skriver ingenting om deras svagheter, om deras fel, om deras brister. Därför, om evangelierna och apostlagärningarna hade varit en mytbildning, då är det skrivet väldigt märkligt. Därför att Petrus, som trädde fram på pingstdagen som den store ledaren, han beskrivs ju som rena rama fiaskot i evangelierna flera gånger. Det är han som förnekar Jesus. Det är han som väldigt stöddigt säger att även om alla andra överger dig, så kommer jag aldrig att förneka dig. Och bli tillrättavisad av Jesus. Om evangelierna hade varit mytologi, då hade det inte stått på det sättet. Utan då hade Petrus och de andra lärjungarna beskrivits som mer eller mindre fullkomliga. Så ser man att det ser ut i mytlitteratur från den tiden. Och det intressanta är att när man läser de så kallade apokalierna, då är det precis på det sättet som lärjungarna skildras. Då beskrivs de mer eller mindre som halvgudar. Väldigt kännetecknande för legendmaterial. Evangelierna och apostlagärningarna är skrivna på ett helt annat sätt. De präglas av en ärlighet också när man skildrar huvudpersonernas svagheter. Och det är ett argument för att de är trovärdiga. Det fjärde och sista evangeliernas sätt att hanteras av andra personer, samtida och senare. Och då ser man att man hänvisar till evangelierna, man citerar dem på ett enormt starkt sätt. Från ungefär år 120 så har vi oerhörda mängder citat. När man citerar vem som har skrivit det, till vem man skrev, varför man skrev. Och där man citerar texterna som om de var auktoritativa. Man tar som argument att det står på det här sättet i den här texten. Och det betyder att texterna var väl utbredda. Att de ansågs som trovärdiga. Att de var auktoritativa när det gällde att avgöra vad som var rätt eller vad som var fel. De som har arbetat med det här menar att även om vi inte hade haft några kopior av själva Bibeln, av Nya Testamentet, så hade man bara genom att lägga samman alla citat kunnat återskapa i praktiken hela Nya Testamentet. Och det visar att texterna användes på ett sådant sätt som man bara gjorde med texter som ansågs tillförlitliga. Det finns ingen annan historisk bok någonstans i hela världens historia som är så omtalad och så citerad än Nya Testamentet under de första 3-4 århundradena. Och sen är det naturligtvis så att det blir bara mer och mer och mer. Men det är de första århundradena som är mest intressant. Jag menar att när man lägger samman det här så ger det en god grund för tanken att Nya Testamentet är historiskt tillförlitligt. Och det är väldigt viktigt. Därför att om Nya Testamentet är historiskt tillförlitligt, då ger det oss en god grund för att tro. Då ger det oss en god kunskapsgrund om vem Jesus var. Då kan vi läsa evangelierna och våga tro på att det som står där faktiskt är sant. Och det vi ska göra nästa vecka är att titta på texterna och se utifrån det som står om Jesus. Är det rimligt att tro att han var den som han påstod att han var? Slutligen, och det blir min sista punkt. Vi är ju inte nöjda med att Bibeln bara är ett historiskt dokument. Historielitteratur, det har vi rätt gott om. Vi menar att Bibeln är mycket, mycket mer. Och frågan är, finns det skäl att tro att Bibeln inte bara är historiskt korrekt? Utan att det också är det som vi kallar det för Guds ord. Inspirerat inte av människor utan av Gud själv. Jag menar att det finns goda skäl för att tro det också. Och låt mig nämna tre av dem. Det första, det är Bibelns uppbyggnad. Bibeln skrevs under en tidsspann av 1500 år. 40 olika författare. Olika länder, olika kulturer, olika språk, olika omständigheter, olika situationer. Här finns herden, här finns kungen, här finns tullindrivaren, här finns läkaren. Det är en rik flora av olika förhållanden, olika författare. Men det som är så intressant är att genom allt detta så finns det en röd tråd. Genom allt detta så finns enighet i de stora frågor som behandlas. Meningen med livet. Hur den Gud är. Vad som är rätt och vad som är fel. På ytan kan det synas som att det finns motsättningar här och där. Men när man penetrerar det ytterligare så ser man att dessa människor under en så lång tidsperiod har en extremt enhetlig uppfattning om det de skriver om. Tänk dig att 10 personer bara på Hönö skulle skriva sin uppfattning om livets stora frågor. Jag lovar att den enes berättelse skulle aldrig vara den andra lik. Det skulle skilja oerhört. Här har vi 40 olika författare som skrivit under 1500 års tid. Olika länder, olika kulturer och som är överens i de stora väsentliga frågorna. Jag menar att det är väldigt svårt att rent mänskligt tro att det kan bli på det sättet. Om man samlar ihop dokument på det sättet som Bibeln faktiskt är. Bibeln betyder ju som du kanske vet böcker. Då skulle man inte ha den samstämmighet och den harmoni som vi har både i gamla och i nya testamentet. Bibeln själv förklarade med att även om det är flera författare, flera olika källor, så finns det en gemensam yttersta källa. Och det är Guds ande som har drivit författarna att skriva det som de har skrivit. Och jag menar att när man läser Bibeln, när man ser hur den är uppbyggd, så är det svårt att komma ifrån tanken att det faktiskt är den mest logiska och rimliga förklaringen. Det andra skälet, det är profetierna. Och det här skulle vi kunna tala om länge. Profetier, alltså en förutsägelse om något som går i uppfyllelse först långt senare. Och jag ska ge bara två exempel. Och det finns ju väldigt, väldigt många. Jesaja, det står Jeremia här, förlåt, det är naturligtvis Jesaja. Då står det så här, och det här är 1917 års översättning. Och bland de ogudaktiga fick han sin grav. Bland de rika kom han först när han var död. Fastän han ingen orätt hade gjort. Och fastän svek inte fanns i hans mun. Jesaja 53, det är den här mäktiga profetian om Jesus. Vi skulle kunna läsa den i sin helhet. Men den intressanta detaljen är här att det står, bland de rika kom han först efter sin död. Kommer du ihåg vad det står i Matteus 27 om Jesu begravning? Det står så här. På kvällen kom en rik man från Arimataja som hette Josef. Och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att han skulle utlämnas. Och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och la den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Det vill säga, Josef från Arimataja, som hade skapat en familjegrav. Han var rik. Han gjorde det definitivt inte i de fattiga områdena. Han begraver Jesus bland de rika. Jesaja hade 600 år tidigare till och med förutsagt denna spännande detalj. Att bland de rika kom han först efter sin död. Sen hela Jesaja 53, en fantastisk profetia på Jesus. Som är mer eller mindre omöjlig att förklara på annat sätt. Likaså är det med det judiska folket. Om någon 1910 hade sagt att den judiska nationen ska uppstå, då hade man mer eller mindre blivit idiotförklarad. Hade någon sagt det efter första världskriget hade det skett samma sak. Sen hände någonting efter andra världskriget. Troligen det enda positiva som kom ut ifrån det kriget. Nämligen att den judiska nationen återuppstod. Israel, så som vi känner det. Det fascinerande det är att profeten Amos, han skriver så här i sitt 9:e kapitel. Då ska jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer ska de också få bo i dem. När de planterar vingårdar ska de också få dricka vin från dem. När de anlägger trädgårdar ska de också få äta deras frukt. Jag ska då plantera dem i deras eget land. Och de ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Den här profetian har gått i uppfyllelse i vår tid. När den judiska staten bildades efter andra världskrigets slut. Det finns ytterligare en, och då är det Jesaja, det 60:e kapitlet. Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Se, havsländerna väntar på mig. Och främst kommer Tarsis skepp. De vill föra dina söner hem från fjärran land. Och de har med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn. Åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Vet du, det måste ha varit en fantastiskt mäktig syn. Att få stå på Ben Gurion flygplatsen och se plan efter plan efter plan landa. Med judiska människor från hela världens länder. Som kommer hem till det land som Gud hade lovat dem. Profeten Jesaja fick se det här tusentals år tidigare. Och i vår tid går det i uppfyllelse. Jag menar att om Bibeln bara hade varit en mänsklig bok. Då hade de här profetiska förutsägelserna varit helt omöjliga. Varje gång som en profetia så detaljerad och så osannolik under så många hundra år går i uppfyllelse. Så blir det ett bevis för att den här texten måste vara mer än bara människors ord och tankar. Det tredje, min sista punkt här. Det är människors erfarenhet genom historien. Det är ingen överdrift att säga att miljarder människor genom historien har vittnat om att Bibeln har förvandlat deras liv. Att man har läst Bibeln. Att man har läst Bibeln. Och att det har påverkat ens inre. Att man har upplevt någonting när man har läst det vi kallar för ordet. Människor har varit villiga att offra allt för en bibel. Människor har varit villiga att gå i döden för bibelns budskap. Och jag menar att om bibeln bara hade varit människors ord och tankar om tillvaron. Då är det tveksamt om orden hade haft denna förvandlande kraft. Det går inte att komma ifrån att vi har så oändligt många människor som säger att när jag läste Bibeln så förändrades något i mitt liv. Många människor har läst Bibeln utifrån ett mer aggressivt perspektiv. Man har läst den för att se de fel och de brister som finns där. Inte sällan har man påverkats av det man läst och kommit ur den där processen med en levande tro. Frank Morrison, som skrev Who Moved the Stone, som började att skriva för att visa att uppståndelsen var omöjlig, och som i sitt första kapitel måste förklara att den boken, där jag skulle en gång för alla vederlägga den kristna tron, den kunde inte skrivas. Därför att ju mer jag läser, ju mer jag forskar, desto tydligare står det klart för mig att det här måste vara sant. Det finns allt för många sådana vittnesbörd för att bara kunna avfärda. Jag menar att det är en stark indikation på att Bibeln är mer än bara en vanlig bok. Och sen slutligen, även här så blir Jesus det yttersta beviset. Om Jesus är pålitlig, och det ska vi tala om nästa vecka, så visar han konsekvent på en syn på Bibeln som säger att Bibeln inte är människors ord, människors tankar, utan att det är Guds ord till människan. Så om Jesus är sann, om vi kan lita på honom, då är det ingen tvekan, då är Bibeln verkligen Guds ord. Jag menar, sammanfattningsvis, att Bibeln kan sägas vara tillförlitlig, både som ett historiskt dokument, men än mer fascinerande också som Guds ord. Det finns så mycket där som omöjligt kan förklaras på annat sätt. Och det ger oss en god grund när vi nästa vecka går vidare med frågan om Jesus. Vem var Jesus egentligen? Är han verkligen Guds son? Var han en lögnare? Var han inte av sinnessjuk? Eller kan han verkligen vara den som man påstod, den levande Gudens son? Och sen 2 veckor senare ska vi fråga, uppstod han verkligen? Men när vi läser texterna så är det viktigt att vi läser och tolkar och förstår dem så som författarna avsåg att vi skulle förstå dem. Och slutligen, det måste också tas emot som ett ord ifrån Gud. Det spelar ingen roll om jag vet att Bibeln är tillförlitlig. Det spelar ingen roll om jag vet att det är Guds ord. Om jag läser det som om det vore någonting som jag kunde strunta i. Tänk efter, om Bibeln är sann, om Bibeln är Guds ord. Jag måste ärligt talat säga i mitt eget liv att det finns allt för ofta stunder där ordet i så fall borde ha fått lite större utrymme, lite större mandat att bestämma över mitt liv och min tillvaro. Och jag skulle bli förvånad om jag är ensam om den erfarenheten. Så vi stannar där för ikväll, klockan har gått ganska långt. Och så fortsätter vi nästa vecka och frågar oss, kan man lita på Jesus? Men nu ber vi tillsammans. Herre, så vill vi också den här kvällen få tacka dig. För att vi har fått lära känna dig. Inte genom intellektuella övningar och tankeexperiment. Utan därför att du själv har uppenbarat dig för oss. Utifrån skapelsen kan vi se och förstå att det måste finnas något mer än bara det materiella. Vi kan intuitivt ana att det måste finnas någon som har skapat det vi ser runt omkring oss. Men Herre, jag tackar dig för ditt ord. För att du har uppenbarat dig. För att du har visat vem du är. För att du har gripit in i historien. För att du har gjort det möjligt för oss att ha en äkta kunskap om vem du är. Herre, jag tackar dig för det ikväll. Och så ber jag dig. Herre, låt ordet få den plats i våra liv som det verkligen förtjänar. Jag ber dig om det nu, Herre, i Jesu namn. Amen.